Hej och varmt välkomna tillbaka till Kuriotespodden. Jag heter Daniel Johnston och jag är med i redaktionen här som planerar och spelar in de här. Ihop med en kollega här. Han ska få säga någonting alldeles strax. För jag tänkte bara säga en grej. Vi har ju en gäst, men honom kommer ni att lära känna lite bättre om en liten stund. Nu! Varsågod!
Ja, den andra redaktionsmedlemmen heter Erland Kornfeld och det är jag. Så har vi en tredje som sitter bakom spakarna och heter Horst Henrik Liljeström.
Japp. Hej Horst!
Hej hej!
Vi har turen att ha en spännande gäst idag igen. Vi är lyckligt lottade på den här podden att folk kommer hit och vill vara med och berätta om olika saker. Och det får ni jättegärna också göra om ni har idéer på någon eller om ni själva vill vara med och prata om någonting i den här podden. Och då når ni oss via våra sociala medier. Vi finns på Instagram och vi finns på Facebook, inte på Twitter. Och då söker ni bara på kuriotespodden söker ni såklart på. Och vill ni mejla oss så är det kuriotespodden@gmail.com. Det var det. Och sen vill jag att ni ska göra en sak. Vi har inte tjatat om det här på jättelänge, men ni ska prenumerera på den här kanalen. Vi vet att många fler tittar på den här kanalen än vad det är som prenumererar på den. Så gör gärna det och gilla också gärna de här klippen ifall ni gillar det ni ser. Varsågod Erland, nu är det din...
Ja, och är det så att ni vill ogilla någon av oss, då är det inte kollektivt, utan då får man vända sig till var och en. För vi står bara var och en själv för det vi kommer att säga i den här podden.
Mm, så är det. Jaha, varsågod Johannes. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Vem är du?
Ja, jag... jag är en som har jobbat på Robygge i 30 år i Järna. Och kom väl dit 76 och lämnade 2009 då jag pensionerades.
För de okunniga tittare som inte vet vad Robygge är.
Det var en affär på, eller är en affär på Rudolf Steiner-seminariet som nu mera heter
Robygge.
Rudolf Steiner-seminariet heter något annat numera.
Ja, Kulturcentrum Järna.
Kulturcentrum Järna, ja. Mm. Mm. Så det är jag. Ja...
Du har ju också varit redaktör, vet jag.
Ja, just det. Jag var redaktör för sällskapets medlemsblad i 23 år, tror jag det var.
Så mycket av det som har skrivits som antroposofi vet vi numera var det kommer ifrån.
Ja, just det. Ja, precis.
Forum för antroposofi heter den.
Ja, det gjorde den, ja.
Den bytte inte namn, utan den heter det hela tiden. Så att
ja, den hette medlemsbladet först.
Okej.
Nu heter det Forum.
Ja, heter det Forum.
Ja, vi har funderat lite grann på om det finns något spännande som vi kan fråga dig om. Och då vet jag att du, likt många andra, skriver böcker. Och en av dem befattar sig med det intressanta temat, tycker jag. Antroposoferna i Järna.
Just det.
Så det tänkte jag kan vara en sån här... Du bor ju i Stockholm, ja. Och jag antar att du inte känner dig delaktig i själva begreppet. Så att du definierar det utifrån.
Ja, nej, men en gång antroposof i Järna, alltid. Ja. En antroposof i Järna, så att det, och jag åker tillbaka hit ofta alltså för att gå omkring i seminariet som jag faktiskt fortfarande tycker är paradiset på jorden på något sätt. Eller också är det mina minnen av hur det var. Det var ju fantastiskt. Men en sak som vi pratade om här innan, det var det här med vad det är en antroposof. Det är ett väldigt laddat ämne för antroposofer. Och det är ju någonting jag har skrivit om. Och det är märkligt just det där med att frågar man en antroposof om man är antroposof, så är det ofta de svarar nej, jag är en vanlig person. Och det där är... Senast idag så talade jag med några gamla vänner om en bok jag håller på att skriva som heter Antroposoferna i Järna. Och de sa, men du kan inte kalla det för det. Vi är ju alla individuella människor. Och det är alltså ett typiskt kännetecken på en antroposof. Att man inte anser sig vara en del i en grupp. Och det gjordes då en undersökning på 80-talet tror jag. Tore Kjellberg i Södertälje ville göra en sociologisk undersökning om fenomenet antroposoferna i hjärna. Och talade då med 10 familjer, eller kontaktade dem, men de 7 stycken av dem ville inte vara med för att de ansåg att de var vanliga människor. Och tre stycken ställde upp och då var det, då fick de tillgång till hemmet och de var med dem nästan dagligen och intervjuade dem och såg vad de åt och vad de handlade för mat och så vidare, och de hade tillgång till deras hem även när de inte var hemma, och då gick de igenom vad de hade i mat och så vidare och hur det såg ut i hemmet, och de till och med la beslag på deras sopor. Och
var det mentala sopor då? Eller?
Ja, nej, men det var nog väldigt seriösa, och så att då, och då sa de någonting om att antroposofer, sen när de gjorde någon sorts summering av det hela, antroposofer verkar vara liksom blygsamma, de vill inte kalla sig själva för antroposofer eftersom det anses vara för, de anser det vara för anspråksfullt godhetssignalerande, och det kände de sig att de inte var vuxna för, så att säga. Mm.
Men om du nu liksom lite grann så här ifrån ett författarperspektiv skulle försöka svara på den här frågan, som ju alla då naturligtvis utifrån det här resonemanget undrar, vad är en antroposof i hjärna för någonting? Eller det kanske inte finns.
Ja, just det. Ja, det är somliga som inte tycker det. Nej, men
finns de?
De finns ju, enligt den här undersökningen så var det ju väldigt tydliga kännetecken. Och det är en hel rad med grejer som jag inte kommer ihåg, men man har Madonnan och barnet på väggen hemma. Man har ofta en Steinerbild, man har Göteglas, man har ullsilketröjor, och barnet har tygblöjor, och det är en rad med såna här kännetecken som de la ihop där på
Torre. Syrade morötter måste ju vara en sån sak.
Vad sa du?
Syrade morötter.
Ja, just det. Mjölksyrning, ja. Visst. Det är fullt massor med såna här. Och sen är det ju då mentalt, alltså så lever man ju i förra sekelskiftets idealvärld med Goethe och Schiller, och alla kan det där. Och så att det är väldigt många kännetecken som en antroposof har. Förutom då hela livsåskådningen naturligtvis, med reinkarnation och livet efter döden. Så att det är väldigt mycket som binder oss samman. Men det som de här, mina antroposofvänner, inte riktigt har gjort skillnad på, det är att man kan ju vara med i en grupp och ha en massa gruppkännetecken och ändå vara en stor individualitet, alltså. Mm.
Men då undrar jag så här, Daniel, är du antroposof i hjärna, eller är du en egen sort antroposoferna i Södertälje?
Jag bor ju i Gröndal i Stockholm.
En Stockholms antroposof?
Ja, jag vet inte. Jag undrar om det där med att man inte vill kalla sig för antroposof, om det också är lite sådär, jag tänker på två saker. En grej är att om jag säger så här, jag är antroposof, Johannes, då öppnar jag upp mig för vissa angrepp liksom. Men om jag säger, nej, jag är ingen antroposof, då går det inte att angripa mig. Det är en sak. Det andra är också att om jag säger, det finns ju, alltså Rudolf Steiner som är centralfiguren i det här, är ju en person som är högt aktad och som tillskrivs speciella gåvor och färdigheter. Och det är väl kanske få som känner att ah, men jag är lika vass som Steiner är. Eller man vill liksom inte, man kan sola sig, men man vill inte vara solen. Nej, så att, eller likna sig vid solen.
Just
det. Så det kan vara det.
Ja, just. Det är ju, det finns där också. Och det finns många problem med antroposofer, så att säga, hur man hur man ser på sig själv. Alltså det är fortfarande problem för antroposofer det här med gruppen kontra individen. Och Steiner, och det är så att man är väldigt tystlåten också med sin skolningsväg, om man nu mediterar, och så har Steiner då sagt att man ska inte gå ut med det, så att man är väldigt hemlig med det där. Men samtidigt finns det andra antroposofer som egentligen efterlyser det, att man går ut med och talar om vad man har upplevt, och för att om det ska kallas för en vetenskap, som Steiner menade. Så, men det är fullt med problem där.
Alltså jag har ju varit och nosat i andra poddar här av våra 28 vi har gett ut kring på det här temat. Alltså om jag då ska ordna in mig själv, så tillhör jag nog den senare kategorin. Alltså jag skulle till och med vilja ifrågasätta det här om Steiner har sagt att man inte får prata om meditation.
Ja.
Men om man nu liksom rider det här, nu pratar du lite grann antroposoferna gärna förr i tiden, som mina barn skulle ha sagt, och det är 90-talet då, eller 80-talet. Men om man tittar på idag, nu när du går runt här på Kulturcentrum och gärna, finns antroposoferna gärna?
Ja, de gamla.
Och det är vi det?
Det är vi.
Ja.
För att de nya, det är ungdomar som jag inte känner och kan inte bedöma om de är antroposofer, men vad jag har förstått så är JIP, Youth Initiative Program, på seminariet är ju de är på en antroposofisk institution, men det undervisas inte i antroposofi vad jag förstår, utan det är mer för unga entreprenörer i någon sorts antroposofisk anda som svävar över det hela, men det är inte antroposofer på det sättet.
Men tycker du att det skulle vara viktigt att hitta den här definitionen, alltså den här uppräkningen av kriterier för att få kalla sig bara med i klubben?
Jaså, nej, absolut inte. Alltså för mig är vad en antroposof är, det är en som är intresserad av antroposofi, punkt. Så enkelt är det för mig i alla fall. Sen finns det många som menar att nej, men han måste vara medlem, eller han måste vara ännu mer liksom, för att kunna bevärdigas. Men det är en gammal uppfattning, tycker jag.
Ja, jag är anhängare av din definition. Ja. Jag tycker det är ett bra sätt, om vi skulle närma oss den här frågan. Ja. Antroposoferna gärna. Ja, det finns ju en hel del människor här som är intresserade av antroposofi. Det kan man väl lägga fast. Och vi i podden är ju det också.
Ja, det är väl också det här intresset för antroposofi, det är ju det som har dragit hit folk också. Ja, visst. Från hela Norden och halva kontinenten och även längre bort från så det är väl, jag funderar också på det här med, det finns inom antroposofin, man pratar om esoteriska saker och exoteriska. Och det är det som är mer inåtvänt eller inåtblickande och det som är utåt. Mm. Och det finns ju en tradition av liksom det här med att man pratar om nästan en sån här liksom vad heter det, det här med rosenkreutzar och det här med liksom att man tänker sig att det är som en orden, eller det här med gralshemligheter eller allt. Alltså det finns ju ett sånt drag av det också, det här, plus att per definition om det är en inre skolningsväg så hamnar man i det territoriet. Och det kan ju också vara kanske ett skäl att inte prata så mycket om det. Att det är en privat sak, tycker folk. Liksom. Förstår ni vad jag tänker?
Ja, men om man översätter det till andra samhällsfenomen, sexologer och andra politologer och sådär, så de bestämmer väl också själva lite grann hur intimt de vill prata om sex. Mm. Det finns väl ingen definition hur det ska gå till. Mm. Och det tänker jag väl, den friheten måste väl också finnas i den här, det här försöket att, så att säga, pinpointa nu vad antroposofi eller antroposof skulle vara och vad av antroposofin jag vill prata om. Alltså jag kan väl uppleva att det måste jag få bestämma själv.
Mm. Ja, jag kommer ihåg när jag kom till seminariet, det var 76 tror jag, och då såg jag mig själv som esoteriker. Det var min självsyn.
Munk?
Ja. Till och med okkultist alltså.
Mm.
Det var liksom, det satte jag högt om de värdena. Och sen så gick åren och jag satt och mediterade och somnade och mediterade och somnade. Och tyckte inte jag kom någon vart alls. Och så har jag på ålderns höst konstaterat att jag inte fasen är någon esoteriker och inte okultist heller. Utan jag är en människa som fullgör en inkarnation. Och det räcker för mig.
Det börjar låta som de här intervjuobjekten. Du är en individ som går din egen väg på jorden.
Nej, men man tycker ju att man själv är märkvärdig som ung.
Ja.
Man har ju koll på det mesta då. Liksom.
Ja. Men om du skulle säga någonting om vad du då tyckte. Alltså, vad fick dig att definiera dig som okultist?
Ja, det var intresset för det okulta. Helt enkelt en lidelsefullt intresse för vad Steiner hade att säga om okkultism och esoterik som gjorde att jag ville se mig som en sån.
Mm. Jag tror att en del av våra tittare inte är helt så där familjära med de här begreppen. Skulle vi kunna reda ut dem? Du eller Johannes? Vad är en esoteriker?
En esoteriker. För att säga det väldigt enkelt så är det en som ser under den glansiga ytan. Mm. Alltså, verkligheten, vad är det?
Mm.
Det finns en massa saker under ytan som en del människor är intresserade av. En del läser Bibeln och tror precis på det som står bokstavligt. Andra ser de bakomliggande betydelserna.
Mm.
Det är väl en esoteriker ungefär. Ja.
Och det är inte så, alltså jag menar, det är ju det som är, jag har varit med i en tankesmedja som heter Trialog som jobbar med social tregrening. Och den här tankesmedjan gav ut en bok som heter Kunskap utan gränser. Och det här är ju också ett sånt här tema hos Steiner, att okej, det finns en naturvetenskaplig värld. Och den ska ju utforskas. Men det finns också en metafysisk värld. Det vill säga en värld på andra sidan det fysiskas gräns. Och den världen går också att utforska. Och man kan liksom kunskapa om den.
Mm.
Och där, då är man ju också i såna ett esoteriskt land eller terräng. Liksom. För att då det är... man blickar liksom inte utåt på samma sätt utan man kanske blickar inåt eller hur man nu gör.
Ja, sen har vi ju i vår tid något fantastiskt som har uppträtt. Det började på 70-talet, nära dödenupplevelser.
Mm.
Det fanns ju inte innan, det vill säga i alla fall inte vad man visste. Men då skrevs den första avhandlingen av Raymond Moody i Dödens gränsland, heter det i svensk översättning, där människor beskriver att de håller på att dö och har upplevelser med det. Och de upplevelserna är ju egentligen esoteriska.
Mm.
Det är ingenting som man kan ta på eller bevisa eller någonting.
Mm.
Och ändå var det väldigt starka saker som var livsförändrande.
Men om man ger sig på ett väldigt svårt tema, men jag inte vet om du vill säga något om så vi får ju blockera det. Det är ju, har antroposofi något berättigande idag? Alltså, har det någon funktion?
Det var en intressant fråga. Alltså det måste ju ha något berättigande. Den saken är ju klar. Men jag vet inte vad som ligger i din fråga. Om det är...
Ja, det kan jag säga. Alltså, det är ju sådana resonemang som också finns i den antroposofiska rörelsen.
Ja.
Det vill säga att de här... antroposoferna gärna i vidaste bemärkelse som är intresserade av antroposofi blir färre och äldre.
Just det, det är en intressant fråga. Jag har också ställt mig den frågan. Jag tillhör den ungdomsgrupp som bara blev äldre och äldre och inga yngre kom efteråt egentligen.
Mm.
Och det där har jag funderat mycket över. Och jag tror att för när jag kom in kom till Hjärna så var vi ett gäng entusiaster. Och då hade inte New Age kommit. Och sen när New Age kom, jag vet inte hur många år efteråt det var, så blev det någon sorts allmän... Det blev ett andligt smörgåsbord som man kunde ta till sig. Och det kom självhjälp och det var alla möjliga såna här. Lite lättare och lite... De tog inte ett sånt helhetsansvar som antroposofin gjorde. För det får man ju inte glömma, att det som gör antroposofin unik, det är de praktiska tillämpningarna inom jordbruk, omsorgsvård, pedagogik, medicin och ja, rörelsekonst då. Mm. Så att det är ju något unikt med antroposofin. Och sen är det frågan om, kan de här förvaltas? Så vi vet ju att biodynamisk odling har ju nu körts om av ekologisk odling. Visserligen säger då företrädare för det biodynamiska att det finns ingen motsättning. Och det gör det ju inte. Det är bara att den biodynamiska odlingen, hela idén med den här självgående gården, den här lilla enheten som sköter sig själv, verkar ju vara helt bortspelad i och med det ekologiska som ju egentligen är ett industrijordbruk. Det är bara att de har inte gifter och, och sånt. Men och sen är ju Waldorfpedagogiken, den är ju fortfarande högst aktuell i och med alla Waldorfskolor vi har och den pedagogik som finns där. Och inom läkepedagogiken så är det ju i högsta grad viktigt med antroposofin. Så att praktiskt sett så har ju antroposofin definitivt sin plats i samhället fortfarande.
Ja, för jag tänker också att det är lite grann, jag har inte läst din bok ännu då eftersom den inte är färdig, men ur ett perspektiv kan man ju säga att antroposoferna i Järna har ju blivit en större rörelse, eftersom mycket av olika verksamheter i Järna har blivit väldigt influerade av det antroposofiska. Ja. Så på så vis kan man ju säga att antroposofi inte är så litet längre.
Nej.
Det andra är ju att man tänker sig att samhället har utvecklats i en process som börjar likna de här behoven som kanske var tydligare för unga människor på 60-70-talet.
Ja.
Det ena utesluter kanske inte det andra.
Nej, för att det kanske mest påtagliga antroposofiska spåren i samhället, det är ju den ekologiska odlingen. För det var ju Steiner som började med på 20-talet och höll föredrag om biodynamiskt jordbruk, och då fanns ju inte egentligen behoven, utan han såg att det skulle komma behov om giftfri odling. Så att det är ju en definitivt en antroposofisk impuls som har inlämnats i samhället.
Det är också en stor grej. Man pratar ju inte om biodynamiskt jordbruk, utan man pratar om såna här living soil eller no-till eller regenerative farming, som är en stor grej. Och det, då lyckas man kombinera en slags omsorg om naturen, att inte skicka ut gift. Och så lyckas man också inkorporera det här med självständighet och resiliens, som också är en modern grej. Att man klarar sig själv lite bättre, man kan odla mer. Och sen också då en idé om att leva ett lugnare liv. Så att säga. Men där stoppar det, precis som du säger. Det är liksom, det är inte så, det finns ingen helhetsidé på det viset i det liksom. Det är ungefär som jag tänker på, det finns reklam, Lantmännen gör reklam just nu, och så säger de så här: vi tänker på Mars. Alltså inte planeten, utan Mars 2050 och vilken värld vi ska leva i då. Är jag konspirationsteoretisk, eller är inte det en slags smock? Ni förstår vilken smocka, eller vad det är, om det är någon som har tänkt efter som har gjort den reklamkampanjen, då är det ju ett angrepp på biodynamiskt, du vet, det här kopplingen mellan kosmos och jord. Det är liksom, vi håller inte på och flummar om, eller är det jag som bara spårar ur nu, om ni förstår vad jag menar?
Ja, det är väl så en berättigad fråga, men jag tänker mer, alltså nu har vi kretsat lite grann kring varför jag frågade om det har ett berättigande. Och det är väl lite här någonstans, därför att det ena är ju att man kan tänka sig att olika antroposofiska initiativ har haft en gästfunktion, gäst med J, alltså
just det.
Så att säga, se till att inleda processer som är nödvändiga, och det kan jag väl tycka skulle vara ett berättigande nu också, alltså att den här lite grann kvintessensen eller essensen av antroposofi skulle fortfarande kunna ha den funktionen att sätta igång processer i hjärnan om någon vårdar det. Och det, då vet man ju, om man bakar och i andra sammanhang, att det behövs inte så mycket gäst. Alltså det är inte, man sätter ju inte till några kilo gäst om man ska baka några bröd, utan det är gram.
Men hjärnantroposofin, det är ju frågan om när vi har liksom, vad heter det, lämnat det jordiska. Våra barn, alltså det är ju intressant det där med andra generationen, att de tar över, det är någon sorts arv de får. Och frågan är deras förhållande till antroposofin. Det finns ju olika förhållanden till antroposofin. Jag har en syster som betraktar sig som antroposof men aldrig har läst en antroposofisk bok. Mm. Hon är det därför att hon är lojal mot oss antroposofer i släkten. Mm. Jag känner många som är det, som har ett liksom oreflekterat positivt förhållande till antroposofin men egentligen inte så intresserad av den.
Ja, och jag har väl någon annan variant, alltså, därför att jag är ju andra generations antroposof. Mm. Mina barn, om man frågar, skulle nog definitivt inte säga att de är antroposofer. Nej. Om de inte pratar med någon annan. För Nej. Då blir de plötsligt mycket mer antroposofiska, ja, än vad de är när de pratar med mig. Så det finns ju alla möjliga sådana här, ja, vad ska jag säga, förvecklingar. Där jag tänker att när jag pratar med många 30-40-åringar idag så anser de att de är ganska antroposofiska. Ja. Men det är snarare organisationsformerna, ja, som man inte vill. Alltså, ja, man vill inte vara medlem i föreningen och så vidare. Men vad skulle jag kalla det för, det esoteriska innehållet är man, ja, nog intresserad av. Det upplever jag, ja, nog.
Det är så också att antroposofin är ju så enormt stor. Den är så komplicerad. För att det är, när någon som har frågat mig ibland, ja, vad är antroposofi? Ja, det är lika enkelt som att svara, vad är, om du ser komplexiteten i jorden, i allt levande, och så ska du dessutom som antroposof se det som ligger bakom allt det där. Mm. Det är så enormt stort så att det är ju svårt att omfatta för vem som helst, så att säga. Man måste vara väldigt intresserad för att bry sig om helheten, helt enkelt.
Ja, men jag tänker, alltså, i en dålig jämförelse så skulle man ju då säga, nej, jag kan inte vara matematiker för jag förstår inte Gauss, någon slags, nej, matematisk princip. Utan att nöja sig med att jag är intresserad av matematik, så jag kommer nog att komma dit, mm, vad det lider på grund, ja, av mitt intresse.
Just det.
Så därför tyckte jag din definition var ganska bra, mm, från början där. Att bara man är intresserad av någonting, mm, så kommer man ju att bli, mm, lärd. Mm. Det tänker jag som pedagog också, att det är själva drivkraften.
Ja, precis. Det är många antroposofer som säger det, att jag lär mig hela, mm, tiden, jag blir aldrig fullärd. Ja.
Och det, så tänker jag också.
Ja. Alltså där. Och det är ju en väldigt ödmjuk men också ett fruktbart förhållningssätt, därför att vad är då alla andra läror? Är det någonting man lär sig rätt snabbt och så vet man hur det är? Eller, jag fattar inte det där. Så är det inte med antroposofi.
Nej, jag tänker inte att det är så buddhism eller, nej, det är islam klart, heller. Utan det finns ju, alla de här stegen finns. Ja. Och de, om jag nu ska sticka ut huvudet, så kan jag väl tycka att de som är mest fanatiska är väl ofta de som kan minst. Ja. Därför att då är det lättare att liksom ha, ja, men det är det här.
Ja.
Alltså, äter du inte mjölksyra eller morötter, då är du inte antroposof.
Nej, just
det. Det är enkelt.
Ja, det är enkelt. Då,
det kan man ju göra undersökningar i blodet säkert. Ta blodprov, hur mycket mjölksyra finns det i blodet?
Jaha.
Och sätta gränsvärden. Nej, men det är bara 0,3. Ja. Du är inte antroposof.
Ja.
Men vi hade ett tema egentligen också så där, hur var det förr i tiden på, i Ytterhjärna?
Mm. Just det. Ja, det är ju som natt och dag, alltså, skulle jag säga. För att
då utgår jag från att det är dag nu.
När jag kom till Hjärna, då var det ju ett rus. Och inte bara jag, utan gick omkring och var berusad allihopa, mm, av någon sorts, man hade hittat, äntligen förstod man varåt man skulle gå, så att säga. Man hade hittat en väg, och det var ju en fantastisk plats då, seminariet, med en massa olika nationaliteter, framförallt då naturligtvis nordiska. Och sen var det hela tiden saker som hände. Det var föredrag och man man var med i olika diskussionsgrupper och man var hemma och strök Fursteiner i sina böcker och så köpte man en ny bok och gud, det här måste vi, och alltid sa jag, den här är väldigt aktuell, sa de. Så var det liksom 100-åriga böcker. Det var en fantastisk stämning. Och sen var det vad som hände på seminariet, det var ju studiebesök. Det var så enormt mycket så att jag läste protokollen som finns i seminariet, så stod det en dag, så stod det så här bara kort: idag kom det 400 studiebesökare. Det märktes knappt. För att jag kommer ihåg när man gick ut på området, så var det folk som gick dit och hit och dit hela tiden. Och, så att det var den saken. Och sen var det ju uppbyggnadsskedet. Man kämpade mot kommunen, som var väldigt skeptisk.
Mm, mm.
Och vi hade då Hasse Mattsson, som blev liksom legendarisk i våra sammanhang, sossepampen, som inte tyckte, han sa det att vi har ett problem här i Södertälje och det är assyrierna, och sen har vi er, kan inte sprida på er.
Vilka tyckte han var värst?
ja, det sa han inte, det står inte i protokollet.
Nej.
Men så att det var det, och sen kom alla de här myndighetspersonerna som kom. Det var ju hela arbetsdepartementet som kom med, vad heter hon, Anna-Greta Leijon, och sen kom ett annat departement, det var med Sten Andersson och Gertrud Sigurdsen som kom, och Sten Andersson var väldigt gripen, det var även på Mikaelgården, han blev väldigt gripen där alltså. Mm. Och Gertrud Sigurdsen, hon sa till Ursula Flatters då, som var överläkare på Gridakliniken, och kör på bara, och jag vet inte, Bengt Westerberg var ute och kulturministrar och jag vet inte allt, och sen kommer mitt i det hela kommer Bulgariens kulturminister Ludmila Shipkova och skänker hela Rosengården som står där nu.
Mm.
Och sa att hon ville införa Waldorfpedagogik på i Bulgarien.
Mm.
Och det var innan muren där.
Men då undrar man ju ändå lite på det här temat. Är det samma antroposofi nu som då? Eller varför var alla de här ministrarna intresserade? Det är de ju inte längre, ja, vad man vet.
Nej, men det var ju Arne Klingborg.
Mm.
Det var ju han som var dynamon i det hela. Alltså. Det var en otrolig kulturmänniska, enormt bildad. Som ju gjorde saker. Han gjorde ju då utställningar.
Mm.
Tre utställningar var det väl, va? Och som var parallellt då med Liljevalchs i Stockholm. Och fick en enorm uppmärksamhet. Och det skrevs i pressen hela tiden. Och sen var de här husen väldigt ovanliga på den tiden. Nu är det inte likadant. För att arkitekturen har ju utvecklats. Men det var ju ett enormt intresse för det som skedde här ute alltså. Och det finns ju inte nu.
Nej, och därför undrar jag då liksom ur ditt perspektiv, har antroposoferna i Järna ändrat sig eller är det samhället som har ändrat sig? Alltså är vi konservativa och gör samma sak hela tiden och samhället utvecklar sig åt ett annat håll?
Ja, nej, men det är så med en idérörelsen att den har en början. Och det var ju då i mitten på 60-talet då Arne satte igång med det här, som var ett antroposofiskt initiativ nordiskt. Så förvärvade seminariet och sen började det hela med allt vad det innebar att bygga hus och allting. Och biodynamisk odling var i början och Waldorfpedagogiken stred ju för sin existens. Så att det var ju hela tiden aktuellt i tidningarna. I Norrköping så var det plötsligt så att de hade inga pengar, Waldorfskolan, så att de la ner den under en vecka och det blev ett jädra liv. Och då fick de så småningom statsbidrag. Och i Södertälje så var det ju så att efter Hasse Mattssons sura kommentarer och motarbetningar så sa Åke Kumlander det, om inte det här slutar nu, då måste vi gå ut offentligt med det här. Vilket man gjorde, man skrev brev. Björn och Anders skrev brev till alla
Björn
i kommunen.
Björn Rolfs och Anders Kumlander.
Ja, till alla i kommunen och även till Rikstidningar tror jag. Och då säger säger ryktet att Olof Palme ringde till Hasse Mattsson och sa, vad fan håller ni på med?
Mm.
Och sen vände han på en femöring alltså. Mm. Och då förstod han att det här är en tillgång. Så att allt det där hände, och det var hela tiden spännande när man kom till seminariet. Så vad var det senaste liksom? Jo, det är det här nu liksom. Och så, jag kommer ihåg, vi stack iväg. Ja, det är en som håller på med och spinner torv, kläder. Han tar upp torv ifrån myren. Och då var vi ett gäng som stack dit. Vi var begeistrade, satt och plockade i den där myren. Och det var liksom bara ett exempel på allting som hände alltså. Så...
Men jag menar, nu när man hör dig så skulle man ju ändå på något vis bekräfta den här teorin att det var faktiskt bättre förr.
Ja, på seminariet var det. Definitivt. Det som är nu på seminariet, det är ju, vad ska man säga, det är upptrampade stigar.
Mm.
Och det är inte dåligt alls, men det är inte samma sak längre.
Men gör du några sådana reflektioner nu? Om vi skulle försöka göra inte samma sak men uppnå samma status, vad skulle vi behöva göra?
Du frågar om Columbiägg.
Ja, i den här podden så älskar vi svåra frågor.
Nej, men den är intressant. Alltså, vad man skulle... Jag tror inte, alltså personligen tror jag att antroposofin har gjort sitt nu. Det här är första ronden.
Mm.
Och sen kommer våra barn, knappast, men kanske deras barn, och upptäcka vad sjutton höll de på med.
Mm.
Jo, det var det här. Och så tror jag att de kommer få en helt annan ingångsvinkel på det hela.
Och då pratar du om mina barnbarn?
Ja. Alltså,
inte mina barn.
Nej.
Utan de som är 10, 15, 20.
Ja.
Det kan också vara så att seminariet, platsen och det som händer där, det är liksom, det är ihoplänkat med en generation helt
ja,
enkelt.
Ja, det tror jag.
Att det hör ihop med en. Ja. Det blev aldrig, det blev inte så att det skickades vidare till en annan generation av olika skäl. Liksom.
Nej, så är det väl också väldigt mycket att till exempel berömda människor, deras barn, de har inte så lätt alltså. Nej. Det är något helt, alltså pappa och mamma, de har gjort de här grejerna, var jätteslika. Hur, men vad ska jag nu göra? Vad är min roll? Det är svårt alltså.
Nej, men jag köper det där resonemanget, för det ligger mycket i där vi liksom knyter ihop det på något vis. Alltså, ja, vi är ju individer.
Ja.
Och mina barnbarn måste ju hitta sitt svar på vilket vis är jag intresserad.
Ja.
De är ju uppvuxna med datorer och paddor och smartphones och annat. Ja. Så att de kommer ju inte gå upp och lyssna på när du och jag håller föredrag.
Nej.
Det tycker de är för tråkigt.
Ja.
Så att det kanske man då behöver så att säga, vänta på, eller vad jag skulle säga.
Ja. Samtidigt så är ju ungdomar idag, de har ju mindre tid på sig att fixa saker och ting, ser det ut som. Jag tänker på klimatförändringar.
Va? Ja, just det.
Att om det ska hända någonting... Liksom, det blir, allting är ju mycket mer angeläget. Eller jag vet inte, jag är ju mitt emellan där. Så jag kommer ihåg det här med kärnvapnet till exempel.
Ja, visst.
Att det var en slags, det kan ta slut när som helst. Där, ja. Liksom. Alltså det fanns ju en sån, men det som de har nu är ju mycket mer... De stora, alltså de katastrofer som kanske väntar bortom horisonten är ju... Det har ju ingenting med, alltså, det finns inga politiska beslut som kan bara sätta stopp för det på en gång, utan det måste ju till en helt annan.
Ja, jag kom på nu när jag satt och funderade på hur vi behöver börja runda av det här. Om vi började med antroposoferna i hjärna, så pratade vi inte så mycket om vanliga människor då, för det ska ju då kunna finnas. Om det finns antroposofer i hjärna så måste det finnas en annan sort också.
Ja.
Och ur mitt perspektiv, självreflektivt perspektiv, så kan man ju säga att min generation och många andra har kanske tagit det där klivet från att vara antroposoferna hjärna till att vara vanliga hjärnabor.
Ja, just det.
Och frågan är vem det är som tar klivet tillbaks och blir, som Moderaterna gjorde, de nya antroposoferna.
Mm.
Det skulle ju möjligtvis vara den frågeställningen att följa upp.
Ja.
Genom att
jag
vi
ihåg,
kanske ska intervjua några 15-åringar.
Ja. Jag kommer ihåg när grungen kom, när den musiken slog igenom, då var det ju så att alla ungdomar såg ut som Waldorf-unga.
Mm.
Jaha.
För det var modernt att ha säckiga kläder, second hand och mössor och så, långt i hår och sådär. Så allihopa såg ut som antroposofungar.
Ja, för det var ju en stor grej på min tid. Det var ju ett väldigt skepsis från lokalsamhället. Antroposoferna var så konstigt klädda. Och vi var inte speciellt konstigt klädda, men vi var annorlunda mot dem. Men sen så blev det, plötsligen så hände det någonting. Det var några med hårpiskor och rakade huvudet som kom. Då var det Hare Krishna som hade kommit. Och då såg man, ja men herregud, de där är ännu värre. Så att allting är relativt. Men det kommer jag ihåg. Jag hade samtal med en sån här Hare Krishna-kille som kom in på Robygge. Och så sa han så här att... jag var intresserad nämligen. Hur kommer det sig att ni har en världsåskådning som kommer 4000 år tillbaka i tiden? Det är en sak. Men att ni klär er på det sättet fortfarande, är inte det en kritik av den svenska folksjälen? Så här lite tillspetsat. Och då sa han, det hade inte han tänkt på. Men så ställde han en motfråga och sa att ja, vi har ju där ute i Almvik där de bodde, vi har ju undrat, varför ordnar ni en sån myshörna i Maya? Antroposoferna. Maya är ju då, alltså, det är det,
föreställningen att den fysiska världen inte är den riktiga.
Just det, precis. Och det, då blev jag tyst därför att jag undrar vad 17 håller vi på med? Ja. Och så småningom så kom jag underfund med det. Men vi ser inte, alltså de ser ju, de förnekar ju jorden. Mm. De vill ju tillbaka till den andliga världen. Det gör inte vi. Mm. Vi ser jorden som en väldigt viktig, en utvecklingsväg, och då vill vi naturligtvis ha det sköna.
Vi låter det bli slutorden, att den antroposofiska myshörnan, det är det vi ska jobba på.
Ja, myshörnan i Maja, ja.
Ja, vi tackar dig Johannes för att du ville bidra med lite synpunkter så på trevligt. De här intressanta frågorna.
Trevligt.
Tackar.
Trevligt.